Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vägarna till att bli en sponsrad friåkare kan vara många. De är ofta långa och de är nog alltid svåra. I den här intervjun så kommer vi att träffa skidåkaren Lovisa Rosengren som har gått en lite ovanlig väg.
Lovisa?
Hi Lovisa, it's Mike Douglas here from Solomon TV.
Oh my god!
Do you remember entering a little freeski dream trip contest?
Yes, I remember I did it.
Well, you chose a little bit of a different dream trip than most, so we're going to be taking you on a cultural ski trip to Gulmar, Kashmir in India.
Wow!
Hon blev ett nytt namn för många då hon vann en plats i Solomon Free Ski TV:s tävling Dream Trip, där hon valde att åka på sin drömresa till Gulmarg i Kashmir, i gränslandet mellan Indien och Pakistan. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 210 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Hur har dagen varit? Har inte kommit så långt på dagen?
Nej, jag har verkligen inte kommit långt alls.
Du kommer arbetsklädd.
Ja.
Hur är du klädd?
Jag har ett par shorts på mig. En sån här blåkläders skjorta, rutig och blå. Den är skön.
Ja, jag tänkte så här, det är liksom för sammanhanget så är det ju helt rätt kläder. Shorts och så här rutig, lite så här flanellliknande skjorta.
Mm. Och så har jag en sekatör här liksom.
Har du kniv?
Nej, jag har en sån här blomkniv.
Ja, ah, okej. Okay, okay. Mattkniv. Eller blomkniv. Men vad är det du gör då?
Jag jobbar på ett företag som driftar fastigheter. Och jag har hand om trädgårdsavdelningen. Så man kan ju kort och gott säga att jag är trädgårdsskötare.
Ja. Det har ju länge varit en av mina... När jag var typ, om man säger så här gymnasieåldern, tänkte jag alltid att det var så grymt sommarjobba som så här trädgårdsmästare. Typ så här jobba på kyrkogård.
Det är nog faktiskt rätt så här mysigt.
Och ett av mina hemliga drömyrken just nu är ju... Och det är så här ett yrke som jag har så här gått in och googlat och kollat på så här utbildningar till. Det är ju... arborist.
Mm.
Så här, träd.
Det är nog kul.
Ja, jag tror att det är riktigt
men det är slitsamt säkert.
Jo, eller? Det är det nog. Det är det nog. Det är klart. Så här, hålla på och åka runt i november och klänga upp i någon gammal rutten ek för då. Men det är väl lite kul också, tänker jag. Och så kan man dricka mycket, har man alltid med sig en termos med kaffe liksom.
Ja, mysigt.
Ja, men jag tror att det är ganska fint faktiskt.
Ja. Men jag tror också att det är nog kul.
Men trivs du att jobba så här fysiskt och med händerna och så?
Ja, alltså det är jättebra tycker jag. Alltså just nu i mitt liv så passar det väldigt bra. Och det känns väldigt skönt att få vara ute och röra på sig. Så att typ, ifall man kanske skulle missa ett träningspass så kan man ändå tycka så här. Ja, men jag har fått rätt mycket vardagsmotion ifall det liksom inte skulle passa.
Mm.
Så är det väldigt så här skönt att man får liksom, man går ju jättemycket och jobba. Ibland är det jobbigt. Alltså typ nu på våren så var det jättemycket att göra. Det är fortfarande faktiskt. Och det har lugnat ner sig. Men det har ju varit otroligt mycket. Och då kan man bli väldigt sliten i kroppen. Alltså ryggen framförallt har haft sjukt mycket problem. Jag har lyft fel någon gång. Och då gör det ont liksom. Ja.
Men hur är du som sommarmänniska?
Jag är nog en bra sommarmänniska förutom att jag typ inte tål värmen så här. Som det var nu i helgen var ju otroligt varmt.
Det var så skönt igår när det bara kände det lite krispig i luften.
Ja, precis. Det är min temperatur, det som var igår.
Ja.
Jag klarar inte av, alltså jag blir så otroligt svettig.
Ja.
Alltså det går inte.
Ja.
Ja, men annars så tycker jag det är skönt att få en vinter och sen kommer sommaren. Och det är som nu jag så tänkte bara, det är redan augusti. Och jag bara, vad har jag gjort? Vad så här, men gud, alltså vad fort det går. Vad händer liksom?
Mm. Men du sa så här, om du missar ett träningspass. Är det en rutin för dig nu så här, på sommaren att du ser till att hålla dig i någon slags vinterform eller?
Ja, jag försöker. Men i början när jag kom hem så gick det rätt dåligt. Men sen så bokade jag in att jag skulle springa Stockholm halvmaraton. Så jag har typ mest bara fokuserat mycket på att springa nu på senaste tiden. Så nu till exempel har jag missat träningen här i måndag och tisdags. Men jag får, alltså det
gör inte. Cyklar du inte mycket också eller?
Jo, jag ska cykla idag.
Alltså jag försöker, landsväg?
Ja, eller? Landsväg. Men så testade jag ju downhill i Åre i söndags. Alltså det var ju så kul. Jag stod och pratade med en kollega nu för någon timme sedan. Och vi typ stod i en kvart och bara, det är ju så kul. Det är ju fantastiskt.
Men får du mycket skidvibes då?
Ja, alltså det var ju det som var hela grejen verkligen. Så här, att man fick hela den här, man har liksom en vad ska man säga, en line framför sig och så ska man lösa det problemet liksom och ta sig ner alltså, och farten och så. Och sen var ju inte jag så här superduktig, men det var ju, alltså det var jättekul.
Och så är det så bra att det är en sån billig sport också.
Ja, det
det känns, det, bästa.
Det känns inte, men cykeln, eller är du seriös eller oseriös?
Jag är oseriös. Ja. Eller jag är ironisk.
Jag har gjort ett sparkonto
för
en cykel.
Alltså 2030 ska du ha råd att köpa dig en.
Ja. Men min pappa tycker också det där är typ lite kul. Så han ringde faktiskt bara också för typ en halvtimme sedan och bara, jag hittade en cykel. Så här, men han bara, nej, 25. Och det är väl typ ändå så här rätt. Den var väl kanske inte kolfiber eller sånt där. Och det är väl... Men jag tänker jag ska inte ha en ren downhill. Jag måste ha någon så här downhill fast...
Ja, men nu kan man ju ha en som funkar jättebra för downhill och även som du kan köra lite stig
precis,
med. Liksom.
Här i Stockholm.
Precis.
Ja.
Ja, nej, men det där verkar kul.
Ja.
Men vad säger du till folk att du... Ja, nu är det en sak när du har rutig skjorta och verktygsbälte och sådär. Men överlag, liksom, så här, vad säger du? Vad svarar du på den här klassiska frågan? Ja, vem är du? Vad pisslar du med då?
Alltså först så berättar jag ju, som du sa, vad jag jobbar med. Och sen så säger jag bara att och sen åker jag skidor på vintern. Det är liksom det jag säger. Ja. Och de bara, okej. Ja, och jag vet inte, det är väl typ nu jag börjar kalla mig lite så här, men jag är en skidåkare. Men...
För att det har blivit lite mer etablerat eller det har blivit lite mer...
Precis, men det är också så här, jag vågar inte riktigt säga det fullt ut än. Så jag säger oftast
bara... Gör det!
Ja, jag säger oftast bara, jag åker skidor på vintern. Ja.
Känner du dig hemma i Stockholm då?
Alltså både ja och nej, det är verkligen hemma att komma hem hit.
För du är uppvuxen här?
Ja, och jag trivs väldigt bra. Men samtidigt som typ när jag varit iväg till Åre, då känner jag bara, varför bor jag inte där? Och samma sak när jag var i Hemavan i våras, bara, varför bor jag inte där? Alltså,
varför bor du inte där då?
Jag vet, det är nog, men det är för att det har blivit så bekvämt med det här jobbet. Alltså det funkar, det är väldigt fritt, jag planerar min tid själv, det är enkelt att få tjänstledigt. Och kunna dra iväg i vintern. Det är liksom den dealen vi har haft. Så det har funkat väldigt bra. Jag har en lägenhet här. Alltså det är ju bara bekvämlighet. Men jag tänker att någon gång kanske jag bryter mig loss från det. Ditt, men som jag säger nu till alla, just nu funkar det väldigt bra.
Det är en sån grej som du har sagt i så flera år och som du kommer säga i flera år till kanske.
Jag vet, och jag har sagt det faktiskt i flera år.
Ja. Men jag bara kom på nu, du måste ju snacka med din arbetsgivare, de kanske ska sponsra dig.
Jag vet, jag har typ sagt det.
Du har det?
Ja, fast inte, jag måste ju lägga fram något bra.
Ja, ja. Men det är på riktigt så här, du är ju en, kan jag tänka mig, nu snackar vi så här, nästan lite off topic fast ändå inte. Men du är ju en profil som jag antar liksom, din karaktär och du som person är ju garanterat den person som de gärna liksom vill förknippas med. Och så just det du säger så bara, ja, men jag får en sån flexibilitet, jag får jobba mycket ute. Får bättre så här poster girl för deras företag och så. Det kan man ju knappast ha både för kunder och för. Så du som är personalansvarig, snedsträck marknadsansvarig på, vad det nu heter. Det behöver vi kanske inte säga. Men ja, tänk ett varv till på det.
Ja. Nej, men för jag när jag spelade innebandy, vilket jag gjorde när jag var yngre, då hör jag för mig att det här företaget, för grejen är, min pappa, han startade det här företaget.
Okay.
Man måste ju typ kläcka den någon gång.
Ja, ja.
Så det har jag alltid varit med mig nästan, typ, inte hela mitt liv, men länge. Och jag har för mig att de sponsrade när det inte var, nu ägs det av ett annat företag, men att de sponsrade innebandylaget.
Fast han sponsrade ett jävla innebandylag. Så då.
Ja.
Kom igen nu.
Ja.
Vi startar ett namnupprop.
Ja, men jag kanske borde ta tag i det där.
Vi gör det någon gång nu så här, efter när semesterkoman har lagt sig, när det börjar bli höst. Så där, så. Ja, det är, vi snickrar ihop ett erbjudande tycker jag. An offer they can't refuse.
Det låter bra.
Men nu har du redan skvallrat lite. Du sa innebandy som du har spelat, stackare. Hur var din barndom och uppväxt i Stockholm? Var det en idrottsfamilj? Det låter ju nästan som det.
Ja, vi var absolut en idrottsfamilj. Min syster, hon spelade innebandy, handboll, fotboll. Och jag spelade innebandy, fotboll, red, ja, men spelade fiol, alltså allt det där. Och så var vi iväg mycket och åkte skidor på alla lov och har varit väldigt så aktiva. Så vi har ändå kommit ifrån Stockholm rätt.
Var någonstans i Stockholm är du uppvuxen förresten?
Haninge.
Och dina föräldrar har åkt skidor då antar jag?
Ja, men de började typ åka skidor när de var så här 20 eller någonting.
Okej.
Så, och sen så började vi åka så fort vi kunde stå upp. Så ja, väldigt tacksam över det. Så det har varit en jättefin uppväxt. Och att alltid, man tänker ju på det själv nu. Så här, jag spelade, det var innebandy som var min så här huvudsport hela vägen upp till slutet av gymnasiet. Men hur mycket de har skjutsat den. Jag bara tänker på det nu. Så här. Det är ju, de har ju verkligen ställt upp.
Och då har de ändå inte varit slalomföräldrar.
Nej, och det, ja, just det, det måste vara.
Och de verkar ju åka mest.
Men det är ju en sån här grej man tänker på nu. Bara, för man har alltid så här varit avundsjuk på dem som har kört, men rejsat sådär. Att man bara, varför gjorde inte jag det för? Men sen så nu kanske så här. Det kanske var bra.
Det gick ju bra ändå.
Det gick bra ändå.
Men för det är ju en grej då som du har inte åkt portar liksom. Du har inte varit med i någon slalomklubb och du har inte varit. För det är ju det känns ju som de flesta skidåkare, eller ja, svenska skidåkare som jag intervjuar har nästan med. Jag kan inte komma på något undantag faktiskt.
Ja.
Att typ alla har kört.
Mm.
Men det var aldrig aktuellt eller?
Nej, alltså det var liksom aldrig, jag typ tänkte aldrig på det riktigt. Men sen kommer jag ihåg att när vi var iväg på någon så här skolresa eller någonting. Och man såg andra så här unga som var ute och körde. Och då blev man så lite avundsjuk. Typ. Men jag aldrig tänkt, det är väl kanske för att man så här inte riktigt tänkt på att det finns slalomklubbar i Stockholm. Nej. Men det finns det ju.
Ja.
Ja, och sen så kommer jag ihåg när man också blev lite äldre och man så här, jag skulle vilja vara med i någon så här parkgäng liksom, men jag vågade liksom aldrig ta tag i det där. Och nej, jag fick nöja mig med att åka med familjen, men det var bra det med.
Men hur, för du är ju lite yngre än vad jag är till exempel, du är typ 25.
Ja, jag fyller 25 i september.
Mm. Ja, det är snart.
Ja.
liksom, för du har ju ändå din uppväxt och hela din, så här, vad ska man säga, din skidkarriär, eller ja, hur du har vuxit upp, hur du, liksom, du har vuxit in i skidor. Det har ändå gått, det har funnits mycket sociala medier under liksom merparten av den tiden.
Mm.
Var det en grej liksom? Var det en sån här, har du så här profil på Freeride och kollar massa skidfilmer på nätet och var det en viktig del för dig liksom, med så förebilder och
ja,
hitta inspirationen därifrån?
Nu på senare tid så har det nog varit det.
Mm.
Men i början så kommer jag ihåg, jag hade så här, du vet man, när jag åkte iväg på min första säsong, då var man ju inne på freeride mycket och sådär. Men jag har aldrig
liksom... Söker boende i Sankt Anton.
Precis, där, jag finns där någonstans i den bubblan. Men jag har aldrig... Alltså jag har aldrig riktigt kollat supermycket på skidfilmer, om jag ska vara ärlig. Jag är sjukt dålig. Jag är allmänt jättedålig på att sitta och kolla på filmer.
Ja, det, är väl, det, är väl, det finns väl värre saker att vara dålig på.
Ja. Nej, men,
jag är så
men,
dålig att sitta framför datorn som ett...
Ja. Ja, men som precis. En zombie i flera timmar. Men det är klart man kollade på typ så här Shades of Winter och wow, alltså det hela Matilda Rappaport. Alltså det är ju den största förebilden. Det är för många. Mm. Alltså det är hon som liksom har byggt upp, tycker jag, hela ja, men bilden över freeride och att tjejer kan ta plats. Så det är väl typ, det är väl typ där det startade med att få... Med inspiration över sociala medier och så. Mm.
Så hon var liksom som den största, klart mest lysande stjärnan och största förebilden. Liksom.
Ja. Ja, absolut.
Precis.
Det var henne man såg liksom så här, jag ska vara på säsong och så bara... Ja, och så det var henne man såg upp till liksom. Och hämta, ja men inspiration och...
När, liksom så här, vad ville du... Vad ville du bli? Har du haft ett mål om man tänker sig högstadiegymnasieåren? Och liksom, det här vill jag jobba med, det här vill jag plugga, det här vill jag bli. Och när började liksom skidor blanda sig i det som ett, ja men det här är kanske ett alternativ. Inte då kanske att du skulle göra det professionellt, men ändå att du skulle, att det var kring skidor som allt annat skulle byggas.
Mm.
När började du tänka och se att det var en möjlighet?
Alltså, det började väl i, när jag gick i första ring på gymnasiet. Så var vi i Sankt Anton. Vilket var där jag gjorde min första säsong.
Alltså som med klassen eller med familjen?
Nej, med familjen. Mm. Och vi var säkert där något år innan också. Så bodde vi på ett hotell. Och hon som ägde det hotellet tyckte jag skulle komma. Eller det var säsongare som bodde där då. Så då blev jag väldigt inspirerad. Då bestämde jag direkt så här. Ja men efter gymnasiet så ska jag åka skidor. Så det var ju det jag hade. Det visste jag liksom hela gymnasietiden. Att jag ska åka skidor i Sankt Anton. Jag blev typ att jag bokade den lägenheten som fanns där.
Och dina föräldrar bara, tar man upp?
Jo, men de tyckte det var, men go for it. Men sen så sa jag bara, men en säsong och sen plugga. Och det är väl där lite så här, jag vet inte vad jag vill plugga. Jag var inne på arkitektur, men jag har inte betygen för att komma in rakt in på arkitektur. Så jag måste göra arkitekturprovet.
Mm, mm.
Vilket jag aldrig gjorde. Jag gjorde en gång. Jag kom inte in.
Nej. Och då är det typ arbetsprover helt enkelt.
Ja, man får en hemuppgift och sen går man vidare och så får man göra tester på skolan. Men sen har det liksom bara blivit så att jag inte riktigt kommer på vad jag vill plugga. Jag säger alltid så här, ja men högskoleingenjör eller så.
Men varför arkitekt?
Ja, men jag är väldigt intresserad av så här byggnader och fastigheter. Och jag jobbar ju med fastigheter nu, så jag tycker det är väldigt intressant. Jag får ju vara i otroligt mycket olika fastigheter. Så jag tycker det är väldigt intressant hur man väljer rita och kombinera med miljö och så.
Mm.
Och det har jag typ tänkt lite på nu, att jag kanske borde bli landskapsarkitekt.
Just det. Eller arborist.
Eller trädgårdsmästare. Eller något helt annat. Jag har ingen aning.
Det känns väl som ett jobb med framtidsutsikter med så här, nu för tiden med... Det blir mer och mer att det finns väl lagkrav kommer väl mer och mer på att när det byggs nytt så måste det byggas in träd och att det måste in mer grönt i städerna på grund av temperaturer och på grund av allting. Liksom.
Absolut.
Så det där är ju säkert... Det är nog, sämre karriärvägar kan du nog välja. Det känns som landskapsarkitekt borde ha ganska...
Jag vet, men sen har jag varit inne på så här, om jag ska börja plugga IT också. Alltså det är också en framtid.
Jobba med data.
Ja, men jobba, att man kan jobba ifrån. Alltså just jobba det. På datorn hela tiden. Men ja, vi får se lite vad som händer.
Vi får se i slutet av intervjun vad du har bestämt dig.
Ja, för den här intervjun handlade väl om vad, att vi ska gå igenom vad...
Ja, exakt. Det är där det kommer sluta att vi ska göra en, liksom en karriärval för dig. Ja. Det är dina föräldrar som har anlitat mig för att...
Ja.
Om du skulle välja ut några så här viktiga milstolpar i din skidåkning.
Mm. Först såklart att få lära sig åka skidor, skulle jag vilja säga.
Ett.
Sen två är väl typ när jag inser att jag tycker att det är jättekul. Och liksom, kanske när mamma och de går in och tar lunch så fortsätter jag åka och tycker liksom att det är väldigt kul. Och sen så är det, första gången vi var i Sankt Anton så fick jag testa på att köra off-pist med... På det där hotellet som vi bodde på. Han som var man till.
Och men,
som
ägde. Men var det någon sån här svensk hotell där? Eller var det?
Ja, de är svenskar. Men hon är österrikare.
Mm-hmm.
Nej, men så fick vi dra ut. Då var det jag och pappa kom ihåg. Och testa liksom. Och åka lite utanför. Alltså, och det hade jag aldrig tänkt på att man kunde göra innan. Alltså, aldrig.
Mm.
Och efter det så var det inte som att jag som att det uppenbarade sig heller gjorde var en uppenbarelse för vad det var, utan jag fortsatte åka i pisten liksom. Mm. Och sen var det när min första säsong kom, när man lärde sig att åka off-pist med hela lavinsäkerhet och hela den grejen, och när jag liksom kände också att jag är väldigt bra på det här, alltså jag, det går bra.
Mm.
Och jag vill bli bättre, så det måste ju också vara en milstolpe.
Mm.
Och sen så kommer jag ihåg min tredje säsong. Det var ju där jag bara, vad ska jag göra? Ska jag fortsätta? Och det var ju då jag vann resan med Salomon.
Så
det
är ju,
ja, precis. Så det är ju definitivt den största milstolpen.
Ja.
Och sen är det väl typ... Ja, men den här säsongen som var kan väl också vara lite av en milstolpe.
Mm.
Det har hänt lite grejer och sådär.
Som vi kanske kommer att återvända till.
Ja, eller något sånt.
Eller något.
Ja.
Den här första säsongen... Eller vad hade du för typ av säsong? Hade du så här jobbat ihop pengar? Och sen så var du bara där nere och åkte? Eller jobbade du någonting där det var där?
Vi jobbade. För det liksom ingick när man bodde där att man skulle jobba.
Mm-hmm.
Och det var lite då jag insåg också typ att jag vill inte riktigt jobba... Så här supermycket. Vi jobbade oftast bara på morgonen. Vi gjorde frukost. Så det var ju inte så här, och städade och sådär. Det var ju inte superlånga dagar liksom. Man kunde åka skidor absolut varje dag.
Mm.
Men det var lite då så här. För jag har bott i Sankt Anton i 3 säsonger.
Mm.
Det var, sen så byggde jag upp lite som ett så här, ja, men med hon som ägde det då. Att jag liksom inte behövde jobba lika mycket sen. Eller åka mer. Nej, men så det var ju framförallt att man sparade ju mycket pengar innan. Och sen under så var det ju bara, det var ju bara små pengar. Man tjänar ju inte bra.
Nej.
Så det var ju bara så här, ja men till mat och sådär.
Mm. Vad skulle du säga att de största så här lärdomarna var som du fick av att börja säsonga i Alperna? Stora eller små?
Nej, men en av de stora lärdomarna var väl att, ja men det är ganska skönt att ha som, alltså få ihop ett litet crew som du kan åka med och lita på ute på berget.
Ja, det där måste ju vara lite svårt kanske.
Eller, ja, det är ju supersvårt.
En liten nyckel till om säsongen och om allting blir, hur den kommer utvecklas.
Ja.
Just det som du säger, de ska vara på en bra nivå och att man, just att man kan lita på dem.
Så. Ja men precis, det är supersvårt. Och så också så här, första säsongen. Då, så här, man har ju inte supermycket koll. Jag vet att Gabriella till exempel, Edebo, har pratat mycket om, eller skrivit någonstans eller någonting om att innan så visste man inte riktigt vad typ off-pist var. Alltså man kollar och åka skidor. Men på något sätt så har man bara tänkt att det är slalom. Och det man ser så här, med Anja Persson, det är liksom skidåkning. Men off-pista, man har aldrig så här tänkt på när man öppnar upp och åker skidor att man kan åka off-pist typ. Så det var ju så här det är ju en helt ny grej när man, alltså när man kom in, och det måste ju vara de här från när jag var där på semester, att de här säsongerna, det var de som ändå var liksom inspirationen till att börja åka off-pist sen. Och ja, och som alltså det är ju supersvårt att veta hur allting ska gå till. Men jag träffade, alltså det här, det är ganska kul. Alltså jag blev tillsammans med en kille, han kanske kommer lyssna på det här nu, men vi vänner, Kalle heter han. Och han hade gjort säsonger, 3 säsonger redan, så han var otroligt viktig. Han lärde mig ju allt liksom, och visade runt på berget och sådär. Ja, men sen vill du ha fler lärdomar?
Nej, det var en bra summering. Ja, men att säga. Men det var där du blev, det var liksom där du blev off-piståkare. Det var där du liksom,
Ja, men verkligen. Ja, det finns ett berg där som heter Schindler. Det var ju när man kom ut där första gången som mamma, wow. Det är så jäkla sjukt roligt berg. Ja, med så här, det är rännor och så, det var där man, ja, nej, det var sjukt mäktigt.
Har du haft några såna här lite otäcka upplevelser? Eller har du haft incidenter eller episoder som när du tänker tillbaks på det, att du tänker att här hade jag väldigt tur, eller det här var väldigt dumt av mig, eller liksom det här var...
Alltså då, när, liksom mina första säsonger, så har ändå liksom att jag har åkt med rätt bra personer, så måste jag ändå säga att jag måste ha typ haft tur att jag åkt med dem. För annars tror jag man hade kunnat gjort mycket dumt. Det var typ någon gång under min första säsong som jag och en kompis var ute. Och han hade sagt till mig så här, ja men fan Louise, du borde börja tävla. Och så drog vi ut och skulle träna liksom. Och så var vi där är också en bra vän till mig. Eller vi precis inte superofta, men ändå en vän. men så drog vi upp och det var liksom i slutet på dagen. Och så här, någons mobil hade laddat ur. Och det var ändå så här stort åk liksom. Och så körde jag ner och då sprack det. Men alltså det var inte super mycket som alltså det var inte superstort flak.
Ni var på det så att säga?
Jag var det, men han var där uppe och jag var först. Eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg. Men ändå, det hade kunnat varit så mycket värre. Mm. Och vi båda sa det efter så här att här skulle vi verkligen ha egentligen tänkt annorlunda. Vi skulle ha slutat innan det här åket. Mm. Så här, allas mobiler måste funka. Men för vi var bara 2. Vi skulle varit fler. För om hela den bergssidan hade gått, då hade vi båda varit körda.
Mm.
Så typ där är en grej som jag tänker mycket, som jag liksom har tänkt mycket på efterhand.
Mm.
Och sen har det typ inte hänt så mycket. Men man tänker ju mycket att så här, det har ju varit tur många gånger. Så här, när man inte har tänkt, när man liksom har fått det här, ja men man bara kör. Mm. Liksom utan att tänka.
Alltså, för det måste ju vara, när du har varit där nere så pass många säsonger ändå, så det måste ju ha skett flera gånger att stora olyckor och dödsfall har måste ha skett i där när du har varit på plats liksom.
Ja. Inte så här folk som jag känner.
Nej.
Men och de allmänt där är ju rätt bra på att så här, på att alltså om man tänker Österrike är rätt bra på att, eller Sankt Anton kanske, på att gömma liksom, att så här, man pratar inte om det.
Nej, okay.
Vilket är konstigt.
Ja.
Men det är lite så de är. Jag vet inte om de vill typ så här, förstöra ens rykte eller något sånt. Jag vet inte.
Intressant.
Så det, jag vet inte, alltså det består väl i tidningar kanske. Jag vet inte. Men ja, så det har ju hänt grejer när man varit där, självklart. Men aldrig riktigt någon i min närhet. Ja, men jag tror verkligen på det här med att köra med folk som man kan så här, diskutera med. Som man vet. Och jag har verkligen lärt känna många där som jag känner mig väldigt trygg med när jag åker. Att vi så här, har koll på varandra och jag vet liksom att... Ja, men vi vet, vi kan varandras åkstilar på något sätt. Så det har varit väldigt, så jag var tillbaka där nu i januari och då var det så kul för då var det faktiskt många gamla kompisar där. Och då kände jag den där känslan, bara, alltså det är så gött att köra med de här som jag vet kan, vi kan alla hela stället och vi vet liksom, vi känner varandra så.
Jag tänker att om jag skulle vara i en sån, hamna i en sån situation, eller hamna i en sån, ett nytt socialt sammanhang med människor, då skulle man kanske inte, jag skulle inte lita fullt ut på dem förrän jag märkte att de började vända om. Att de så här ibland stannar upp och omvärderar. Mm. Eller liksom kanske vänder. Eller liksom.
Mm.
Det är först då jag skulle nog börja känna att jag verkligen litar på någon.
Ja, men precis. Ja. Men sen så vet jag, alltså jag vet ju själv typ, som jag tänker på så här nu efterhand, att man var ju typ lite galen när man gjorde sina första säsonger. Så här, jag kommer ihåg jag, på det här berget, till exempel Schindler, så går du och kör där i whiteout som du ser berget. Men på ett ställe så finns det som ett vitt öppet fält. Och typ där kunde jag köra ner och tycka att det var liksom, wow, så här. Jag var så himla cool att jag bara köttade ner där i whiteout liksom. Men så här i efterhand så, nu skulle jag definitivt inte göra det. Alltså nu tänker jag flera gånger om vad jag gör. Och jag tycker inte om, och alltså whiteout funkar jättebra i skog och så, men
när man inte har några referenser.
Ja, men precis. För det var en gång vi kom ner. Och då tappade jag bort mig. Alltså de andra kunde navigera sig ut. Men jag var helt, vet, så här, man blev helt snurrig.
Ja.
Så det... Alltså jag bodde med en tjej som heter Hanna. Hon kan nog många historier om att jag så här, säkert har bara kört på. Du vet, och tyckt liksom att ja, men vi bara kör. Liksom, och jag har koll och... Visserligen, jag hade ju koll, men det kan ju gå snett. Så där kan man ju säga så här att då har man ju haft tur. Typ.
Det händer jag får ringa upp om jag ska ha så här lite inside info.
Ja, vi bodde ihop i 2 säsonger. Och ja, hon har säkert lite om hur jag var. Jag var säkert också så här, är jag rätt, ja, men bestämd tror jag också så här. Och vi liksom hade ett mål med min åkning. Och sådär.
Men hade du ett mål också på så vis att... att du såg det som... För jag tänker antingen så att kanske man tänker man bara njuter av stunden. Och det är klart att man vill bli bättre och att man vill utvecklas. Men har du även liksom haft ett driv att... ja, men nästan så sätta upp... Jag vill bli en den här typen av åkare. Eller jag vill liksom klättra nu i någon slags steg här.
Ja... Alltså jag ville ju bli, ja, men så här, liksom en freerider verkligen. Och det var ju det man tänkte. Och det var ju framförallt så här, man hade ju typ Matilda som inspiration. Och jag ville ju verkligen hela tiden bli bättre. Och jag kommer ihåg min andra säsong, ja, men då började jag tävla lite. Eller,
du körde på kvaltorer ändå eller?
Ja, fast inte så super mycket. Men jag åkte ändå iväg. Jag åkte iväg själv och körde några tävlingar. Och sen så min första säsong så körde jag och Gabby Ridey Cow och NM. Så det var ju där det startade. Och sen så kom jag ihåg inför min andra säsong så hörde jag, ja, men jag vill ju bara, alltså så här, jag försökte ha någon typ av fokus på det. Men sen var det lite svårt, för jag skulle ändå fortfarande jobba på det här hotellet lite. Så jag kunde inte dra iväg hur som.
Nej.
Och så hade jag ingen bil och sådär. Ja, men det löste sig.
Hur kände du Gabby förresten?
Ja, men Gabby var i Sankt Anton min första säsong.
Jaha, bara, säsongen då?
Ja, jag var tvungen att tänka det. Men ja, hon var där. Mm. Hon och en tjej som heter Frida som jag träffade nu, som bor i Åre.
Mm.
Så de två var där. Och så bara, jag kommer ihåg, de skrev typ på Sankt Anton Facebookgruppen så här. Vi vill köra, ja, men typ så här gang shred. Vi vill, kom alla och så kör vi. Och då, det var väl på så sätt vi lärde känna varandra.
Monoskidrottningen.
Ja, precis. Men jag testade nu på under årets sessions.
Ja.
Och det var ju fantastiskt kul. Så jag vill ju verkligen nu.
För ni har ju åkt runt och så här samlat ihop massa monoskis typ nu, eller?
Ja, eller Gabbe har ju lärt känna... Eller, eller har ju fått kontakt med någon som är... Typ.
Monoskiguren.
Ja, precis. Som har den här... Men det finns ju någon förening, man ska säga, som monoski... Vad den nu heter. Förlåt, klubben. Jag vet inte namnet. Men så hon och jag åkte förbi Sundsvall och plockade upp 5 brädor. På väg upp då när vi skulle på Åre Sessions.
Ja.
Och ja, och så körde vi. Och Gabby är ju sjukt duktig. Alltså, verkligen. Och det var jättekul. Alltså, så vi sa det att på Ridey Cow... då måste vi ha en gren som en är en monoski. För då kommer jag, för jag tävlar inte längre, men jag kan lätt tänka mig köra monoski ner. Alla kommer inte att garva, men det kan vara värt. Ja.
Och vilka viktiga, om man har så här skidåkning som begrepp för dig, vilka viktiga block skulle du fästa på det för att liksom förklara varför skidåkning är så bra? Varför skidåkningen är så viktig för dig liksom? Om man bara ska ge exempel, du har det sociala, du har naturen, du har liksom upplevelsen, kanske kickar och så vidare. Den typen av liksom, vilka sidobegrepp vill du knyta till skidåkning och varför gör det?
Nu sa du ju typ alla.
Ja, jag kan tänka mig.
Du sa alla bra grejer.
Jo, men du kan väl liksom så här kanske utveckla lite.
Ja. Nej, men men som du sa, så här naturupplevelsen, att få använda sig av naturen och liksom få en skön känsla av att liksom utnyttja den. Och sen, gud, nu blev det så jättekonstigt eftersom du sa allt. Men sen, för då känner jag att jag bara kopierar allt. Men alltså verkligen, alltså vara ute med kompisar och lära känna nya människor. Där, så här, när man åker skidor så tycker inte jag man känner sig så ensam. Nej. Som nu när jag kom upp till Åre så var det jättemånga skidåkarvänner där. Och då känner man bara, det är så otroligt kul. Och liksom man har någonting gemensamt. Mm. Kontra typ här i Stockholm så är det, kan man känna sig rätt ensam ibland.
Alla gör sin lilla.
Ja, men precis. Så alla är rätt upptagna liksom. Men så skidåkning är ju, ja men framförallt, ja men att få vara utomhus i naturen. Och också, det är inte superkul att vara här i Stockholm under vintern. Att få vara iväg och liksom utnyttja vintern till 100%. Och sen träffa vänner. Och sen som du sa, så kicken man får av det.
Skadar inte att du kittlar i kistan ibland.
Nej, precis. Och det var lite det man fick när man körde downhill nu i helgen.
Just det. Mm.
Man fick lite den där adrenalinet. Det är rätt härligt.
Vilken typ av åkning är bäst för, eller liksom, vilken typ av åkning gillar du mest? Om du bara ska få beskriva någon slags riktigt minne eller drömscenario liksom. Vilken linje vill du ha framför dig? Liksom, vilken typ av berg och vilken typ av åkning?
Jag skulle nog alla gånger välja en så här stor linje som är ändå rätt så här clean, men där det finns några val att kunna välja någon klippa eller så.
Men ganska stort och snabbt då?
Ja, precis. Och stora, och så får bara bränna på liksom stora. Jag skulle nog beskriva mig själv som alltså rätt så här kraftfull åkare. Att liksom bara utnyttja hela det och ta sig ner och ja men om det finns någon så här härlig ridge man kan liksom köra på och få bara visa sin grej liksom och så ta sig ner. Men sen är ju skogsåkning är ju också svinskoj.
Det blir lite dataspel.
Ja. Ja, men verkligen, men det bästa är ju när man får in känslan så här att det verkligen att det går. Det är superhärligt. Jag minns typ första gången jag körde skog. Alltså jag var helt chockad. Jag bara, det är jobbigt. Och svårt.
Men sen nu, ja, alla de här snabba besluten också. Så att man precis inte fastnar någonstans eller sätter sig i en björk.
Ja. Nej, men så det är typ det. Att, så här, att få åka en linje som, ja, men som jag kan vara, få vara så här, ja, men kraftfull eller man ska säga. Och utnyttja det jag är bra på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Då har vi då kommit till nästa stora som du har berättat om, en av de stora milstolparna. Den här tävlingen som du råkade vinna.
Ja.
Och det är väl lite anledning, en av anledningarna till att du är här också.
Ja, ja,
du vann ju då den här Salomon Freeski TV som har funnits i säkert typ 10 säsonger snart eller någonting.
Mm.
De har väl varje säsong så har de väl så här ett avsnitt som heter The Dream Trip.
Mm.
Berätta vad konceptet är med Dream Trip.
Man går in på deras hemsida. Nu har de ju slutat med tävlingen. Mm-hmm. Men ändå. De var rätt nöjda med det de hade fått ihop och ville liksom inte fortsätta.
De bara, now we've got Lovisa, we can't get any better than this.
Ja, precis. Nej, men de var rätt nöjda med alla. De hade haft så många bra avsnitt. Så de var så här, ah, nej, vi slutar när det är på topp. Liksom. Nej, men man gick in på deras hemsida. Och så skrev man in vart man ville åka. Och så valde man vilka pros man ville åka med. Och sen tror jag att det var så att man laddade upp någon GoPro-video och så typ länkade till sin Instagram, eller om det var en bild eller något sånt. Jag tror inte man skrev någonting om sig själv heller. Nej, jag tror inte det. Och sen så skickade man iväg det där. Och sen så lyckades jag vinna och så ringde Mike Douglas upp mig. Och det var ju helt sjukt. Jag hade ju verkligen inte... För det var inte som att jag så här... Oh, jag har sökt i Dream Trip. Jag sitter där och väntar.
Utan och så, jag så här, en vecka efter så ringer han liksom. Utan det var ganska lång tid emellan där, eller?
Ja, alltså det var ju... Ja, det var, jag minns inte riktigt. Men det måste i alla fall varit så här... Kanske 2 månader typ eller något sånt där. Så jag hade liksom lite glömt bort. Jag bara, men gud. Vänta, okej, det var Gullmarg jag hade valt. Liksom, och jag hade inte superbra koll på Gullmarg ens det. Nej. Det var ju mer så här, okej, om jag ska söka då måste jag välja något coolt ställe,
ja,
tänkte jag.
Ja, för det där är ju lite intressant att veta liksom, hur tankarna gick. Varför, ja. Hur du landade där, liksom, hur ja. Du kunde, liksom, varför och hur du liksom...
Men jag tänkte bara så här, jag ska välja någonting exotiskt. Mm. Och så här, Japan, där hade de ju redan varit.
Just det. Så du tänkte lite taktiskt också?
Ja, men precis. Och så tänkte jag så här, Nordamerika, nej. Nej, där hade de också varit. De körde ju BC Road Trip, just det. Nej, men så tänkte jag, men typ... Och då var jag också tillsammans med en kille. Och han, vad heter det... Jag kommer ihåg att vi diskuterade.
Mm.
Och så blev det liksom så här, Indien. Och jag minns inte om det var han eller jag som sa så här... Ja, men jag tror nästan att det var han som bara... Men Gullmarg, det finns något ställe... Jag testade det, vi gjorde det, det var som ett så här gemensamt
projekt
typ. Han hade valt Chamonix och jag tänkte bara nej, det känns så här för
exakt.
Normalt typ. Ja, men så Gullmarg blev det och jag lyckades träffa rätt, vilket är helt sjukt.
Var första gången du hörde Mark Douglas röst på telefonen liksom, hur kändes det?
Jag svarade inte när han ringde, för han ringde med dolt nummer. Så, och jag kommer ihåg att jag stod bakom så här lussekatter, för det här var ju typ december eller någonting. Så jag bara, vem ringer så här sent? För det var rätt sent. Och så hörde han på telefonsvararen och bara, shit. Det var så här, nej men gud, det känns nej. Och då blev jag också så här, jag bara... Och gud, jag måste ringa upp jättefort nu för att tänk om min chans försvinner. Mm. Så ringde jag upp och han bara, nej, jag måste ringa dig igen. Du får vänta ett tag. Ja, och så ringde han upp och då spelade de ju in hela...
Ja, såklart.
Mm.
Så det är det man hör i filmen.
Ja, men precis. Jag bara, hallå. Ja, jag var jättenervös. Jag gick runt i lägenheten och så här, kom ihåg... med Sebastian heter han som jag var tillsammans med då. Han bara sprang runt i lägenhet och bara så här, alltså det här är helt sjukt liksom. Ja.
Varför valde du det teamet? Du valde Cody Townsend och
Kaelin Thorin.
Kaelin Thorin.
Jag valde Cody för att ja, men han är
världens längsta skidåkare.
Precis, och han är väldigt cool liksom. Och sen så valde jag valde faktiskt Kai. Men Kai kunde inte. Så
ja, just det. Säkert så, såklart. Ja.
Precis, och då blev det Kaelin.
Mm.
Vilket var
de bara, ja, men det började på K.
Ja, men precis. Och jag visste inte riktigt vem Kaelin var. Nej. Jag hade inte superbra koll på henne.
Men kul att ha en tjej också kanske.
Ja, det var jättekul. Och det var ju så här, det tror jag var det väldigt bra för mig. Mm. Alltså att få så här, ja, men ha en annan liksom tjej och kunna, ja, men fråga. Också så här, typ för framtiden, så här, få tips och liksom hur gör man eller så. Så det var ju...
Men för de är bägge från... De är bägge amerikaner, eller? Vad är deras så här bakgrund? Har de tävlat sig in i Salomon? Eller har de liksom bara... De är mer freeriders, så att säga.
Alltså, Cody tror jag höll på och körde... Alltså, han körde ju alpint. Länge, tror jag. Och var väldigt duktig. Alltså, nu kanske jag säger fel... Förlåt om det är fel, men jag tror att han gjorde det och höll på med det länge tills han bara nej, började typ åka off pist och kände att det här är ju svinkul och fortsatte. Och sen har ju han tävlat på touren och jag vet inte hur han alltså, hur han kvala in. Men han körde väl där rätt länge tills han slutade och bara kör, ja men filmar och fotar. Och Kaelin, hon var lite som mig. För just i den perioden var jag så här. Jag visste inte vad jag ville göra. Ska jag tävla? Hur, så här, tycker jag det ens är kul? Jag var lite så här förvirrad. Och då berättade hon att hon hade varit exakt likadan. Men sen hade hon bara byggt upp sitt så här varumärke. Och liksom utnyttjat sina... Hon är ju sjukt duktig på sociala medier. Och när det kom så utnyttjade hon det. Och hon är ju otroligt duktig fotograf. Så hon... Vi har tagit så här superfina, tog jättefina bilder och så. Och sen så började med att så här, med fota med fotografer och sådär. Så det var ju ett jättebra... För det är typ av henne som jag har fått mycket så här tips. Eller hon var väldigt så här, tro på dig själv och testa att göra det här. Och så här, gör en portfolio och ta alla de bilderna du får nu och så.
Mm.
Så hon har ju... Har väl varit lite som mig. Jag vet inte riktigt om hon har kört alpint. Men jag tror typ inte det. Jag vet inte.
Men för det är lite intressant. Det är någonting jag har pratat med flera skidåkare om också. Just det här att det känns, om man ska generalisera lite, så är det en liten skillnad på åkare i Europa. Ser oftast tävlingen och så här, kör Freeride World Tour, att det blir på något sätt den stora språngbrädan. Målet och språngbrädan. Medan i USA är det kanske mer direkt in och fota filma. Att det är lite två olika tillvägagångssätt.
Ja, men lite så. Och typ att folk drar iväg så här, de köper typ en skoter och drar iväg och filmar ett kompisgäng typ. Det känns för mig så här typ väldigt långt bort. Typ, när jag har varit nu i Nordamerika, jag typ så här, jag skulle inte ens ha råd typ att få ihop pengar till en skoter liksom. Men det känns som att de gör mycket det liksom, och nöter det, medan verkligen i Europa så kör de flesta kvaltouren liksom.
Var de tacksamma över att du valde Kashmir? Alltså Cody och Karen.
För han säger, typ Cody säger ju i Han säger i typ filmen också så här att det var han ville åka dit. Båda två verkade som att det var liksom, ja, men de hade velat åka dit oavsett. Eller det kändes nästan som alla ville det. För det är ju väldigt speciellt.
Ja, det är exotiskt liksom.
Ja, men absolut.
För ni flyger in till Delhi och så tog er därifrån upp till Kashmir.
Ja, och så flyger man till Srinagar som är typ huvudstaden i Kashmir. Och sen därifrån så åkte vi bil till Gulmarg.
Alltså det måste ju ha varit en riktigt cool resa. Ja. Alltså även allt utan skidåkningen måste ju, bara det måste ju ha varit ett jäkla äventyr liksom.
Nej, men det var superhäftigt. Alltså det var, jag var ju skitnervös, kommer jag ihåg. Jag var väldigt så här tyst, blyg.
Var du nervös för?
Ja, men så här, jag vet inte, men... Ja, men för att så här, jag ville bara att det skulle bli bra alltihop. Och det blev det ju liksom. Men typ som, eller alltså skidåkningen gick ju hur bra som helst. Men så här, bli intervjuad och sånt där.
Mm.
Alltså, när jag pratade med Mike om det i efterhand. Alltså han bara, jag blev så sur på dig en gång. Du kunde liksom inte svara på vad vi hade gjort. Eller vad du tyckte om Gullmark så här, overall. Och det var så kul. Jag bara, men alltså det är konstigt. För jag blev typ nervös över så här, prata engelska. Mm. Alla är jätteduktiga på att prata engelska och... Så sitter man där och man kanske...
Well, I like to ski and...
Ja, men du vet, och så pratar de om folk de känner och den här coola... Och jag hade inte superbra koll på nordamerikanska scenen, liksom. Och så sitter man där och bara, okej, om jag säger någonting då kanske det är helt ointressant. Alltså, du vet, man kan få en sån känsla ibland.
Men jag antar att, för det där är så pass bra produktioner och sådär, så att jag antar att de filmar extremt mycket och sen så klipps alla de timmarna ner till typ 8 minuter eller vad filmen är liksom. Så att de har jättemycket material att gå på, antar jag.
Ja.
Eller var det liksom så här att okej, okay, så nu ska ni sitta här kring en eld och så ska ni prata om det här. Och kör! Det var inte så tillrättalagt liksom.
Ibland så var det väl det, du vet så här när man ska gå, ja men du vet när man ska ha de här alla mellanscener typ så här, gå scener då blir det så här, okej, ni tre står där, men det de scenerna går typ oftast rätt fort liksom. Det är ganska enkelt. Men det var ju någon gång vi satt runt någon eld-ish eller någonting och drack öl. Men då... Mm. Fast det kommer jag ihåg. Det samtalet var väldigt så här... Det var typ om framtiden. Så här, vad jag typ ville göra och så. Mm. Och då var det bara helt normalt. Så vi satt och drack öl och bara typ hade det gött. Mm. Medan Mike och de gick runt så här... Och filma.
Men Mikes roll i det, för han är väl inte riktigt med i filmen, va? Nej. Inte i den här, utan han är med som någon slags producent och regissör.
Precis.
Typ, eller?
Och så är han kör ju drönare.
Okej.
Och sen så var det Scott Markovic, fotograf, och en som heter Cameron som var filmare.
Så det är inget jättecrew ändå?
Nej, tre. Och sen nu i vintra så var vi filmade vi igen. Och då var de ju bara två som filmade. Så Mike har väl blivit mer. Det är ju hans... Han har ju den här... Backswitch... eller heter det Black? Blackswitch Entertainment.
Ja.
Så det är ju han som producerar mycket.
Mm.
Så,
Jag kan ju... Inför den här intervjun så lyssnade jag på... Du har även varit intervjuad i en svensk podcast som heter Eskiers podcast. Den intervjun var ganska gammal. Eller den är kanske typ 1 eller 2 år gammal. Mm. Eller något sånt. Men jag kan ju rekommendera er att lyssna på den också kanske. För där berättar du väldigt mycket i detalj kring den här resan.
Mm.
Så jag tänkte att vi kanske inte går in på lika mycket detaljer som du gjorde där. Men jag kan verkligen rekommendera, för där berättar du ju väldigt mycket om... allt liksom med naturen och med människorna och med sådär, hur det gick till rent praktiskt där. Så det kan jag rekommendera er att göra. Men om du skulle göra någon slags kort summering, vad kan du säga om naturen som ni kom upp till? Och då, det här Gullmark, det här området som ni kom upp till?
Mm. Det har ju världens högst här, eller alltså en lift som är, vad säger man, högst?
Men högst, högst belägna.
Precis.
Mm.
Så typ att kunna ta en lift hela vägen upp på typ 4 003 är ju helt galet.
Så det är liksom, så ni bodde på liksom ett en resort.
Ja, vi bodde i så här en lodge kan man säga.
Ja.
Det är ju inte jättefancy, eller man ska säga, det är ju så här, de stänger av varmvattnet under dagarna och så där. Det är ju väldigt så här speciellt.
Men hur drivs den här anläggningen och vilka driver och vad är det för gäster där liksom?
Alltså det är ju västlänningar framförallt som är där för att åka skidor, och det är inte det är inte många som är där. Det kanske var så att totalt 30 pers kanske som var där för att åka off-piste.
Men det är ganska så här exklusiva tours kan jag tänka mig.
Ja, fast ändå inte. Det var typ någon som hade varit så här, någon från Australien som hade varit så här, ja, men vandrat i typ Nepal och nu vill han åka lite skidor, du vet sådär, ändå rätt ung typ. Så det är väldigt blandat folk. Alltså inte så här mycket fancy, det var ju inte så mycket så här ja men du vet, norska och svenska, det var inte så mycket pock. Sweet Protection.
Nej.
Som var där
den
liksom.
Maffian hade inte hittat hit.
Nej. Så, och så var det typ ryssar. Alltså det var så här, det var...
Hela blandning.
Ja men det var en blandning. Och sen så drivs skidanläggning. Alltså det är väl som, jag vet inte hur det går till. Men det var en kille som hette Scott som var... Ja men lavin... Vad som heter, lavintekniker. Mm. Som liksom körde all... lavinsäkerhet på berget. Som hade typ några... Ja, men anställda, man ska säga. Så de, det är typ de som sköter det. Ja, men så fort berget är säkrat så kan de öppna liften.
Ja.
Och liften, det fanns ju ingen tid på den. Så nej. Det kunde ju öppna typ vid 11-12.
Mm.
Så det blev ju... Alltså vissa dagar så var det ju... Det snöade ju sjukt mycket. Så vissa dagar så var det ju... Ja, men så kunde det gå ett tag utan att vi kom iväg. Alltså i tid. Så alltså allmänt så blev det inte supermånga åk på en dag. Och sen så är åken, det är ju otroligt långa. Så det, och sen så
ska hur många fallhöjdsmeter får man i ett bra åk liksom?
Bra fråga.
Ja, men det är liksom,
inte cool.
Nej, men det är ändå liksom så här.
Ja, men det
är som att, alltså det är 800 liksom,
ja, fallhöjdsmeter. Det, rätt, liksom, det brä, jag kommer ihåg, det brände i benen. Ja. När man kom ner.
Särskilt när det är så här bottenlöst liksom.
Ja. Mm. Men så körde vi typ, det var någon dag jag kom, det var, hur var det? Men de öppnade inte topp, för den, liften är uppdelad i två delar. Så de öppnade inte toppdelen. Och sen så trodde vi bara att det skulle vara, ja men det var rätt så här varmt. Men sen bara tvärs bara, blev det helt annat, bara började kräksnöa. Så kom vi upp med första liften. Och då drog vi ut bara till ett face där vi bara, ja men turade upp och ner. Och han med typ 8 laps och bara, alltså det var så bra snö. Och det, alltså många av sekvenserna är tagna från det tillfället liksom.
Mm.
Så då bara läpade vi den, det facet bara trackade upp allt liksom. Och det var så häftigt liksom med att vi hade inga förhoppningar på förmiddagen. Och sen bara tvärt ändrade sig och så blev det liksom så här en grym dag.
Och det är ganska mäktiga berg liksom. När du står där uppe så har du ganska, det är väl liksom Himalaya börjar väl eller slutar.
Ja men säga, precis. Liksom. Och så bara få kolla ut över det där. Det är, alltså det är väldigt vackert.
Ja.
Och berget så här, Gullmark, liksom i sig är ju, alltså, nu kanske inte, för sig heter berget, gud, jag har typ ingen koll längre, men berget kanske inte heter Gullmar, det är kanske byn som heter Gullmar.
Mm, vi säger
men
säger området.
Så här, området. Men själva berget är ju också så här superfint, det är som så här ridger som går ner, och så blir det som bowls i mitten. Så, alltså det är väldigt så här, själva det är ju otroligt vackert, och så kommer det ner bland alla, ja men, pappersträden, måste jag säga.
Mm.
Det är jätte, jättefint.
Jag tänkte att vi ska kolla superkort på en sekvens ur filmen.
She seemed like really kind of calm and diminutive and just kind of like very shy in a certain way. And then I saw her ski. She's a charger.
She's a fantastic skier, super strong. One thing you can see instantly is she loves to ski.
Men just det som är så roligt, och det här kommer jag ihåg också, för den här filmen premiärvisades väl då lite grann i samband med Untracked Film Tour. Och det var första gången du fick se den.
Mm.
Eller?
Ja, ja, precis.
På Gabriella Edebos Untracked Film Tour då, som går runt om i landet. Och just det här sekvensen när de beskriver dig, och sen så att de, jag antar att det är inte så där jättetillrättalagt, utan de blev lite tagna av din åkning. Eller?
Ja, men verkligen. Alltså det var också så här, jag kommer ihåg när jag stod där första gången, bara, för jag hade ingen aning, så här, man skulle säga 1, 2, 3 drop, jag bara okej, kolla på vad de gjorde, och så gjorde jag likadant. Och då kommer jag sa innan så här, jag typ bara, alltså jag droppade ju bara superlitet där. Men då sa jag det, kan man hoppa på den kullen? Han bara, Och då hade ju inte han några förväntningar alls. Han bara, ja, det går bra. Så här. Och så, okej, det är världens minsta lilla dropp. Men ändå så att jag liksom tog lite plats. Och sen så kom jag ihåg när vi kom hem efter första dagen. Han bara, you killed it today. You look like seriously like a pro. Så jag bara,
Mike Douglas.
Ja, och jag bara, ja. Alltså jag var fortfarande så där blyg. Jag bara, ja. Thank you. Du, så vad säger man liksom? Men Nej, men så de hade ju inte tänkt. De hade väl liksom inte, för tydligen så är det så att liksom med Dreamtrippen så är det ju så Pro som står i centrum för filmen.
Och sen så ser man typ en slow motion sväng på den som vinner. Så ja, då vet man att men han eller hon är kanske inte jätteduktiga liksom.
Ja, men så sa han det. Han bara, men du är så sjukt duktig så du är som den tredje atleten. Och det var ju så här sjukt kul. Det kändes väldigt bra då.
Men för de hade liksom inte så här någon kravspes innan typ. De bara, men kan du åka överhuvudtaget liksom? De hade kanske sett lite grann på ditt Instagramkonto och fattat att du hade varit mycket i Alperna sådär kanske. Så, här, så att de hade någon slags referens. Men, men det måste ju vara så otroligt. Ja, det måste ju vara häftigt.
Mm. Nej, det var svincoolt.
Mm.
Och så jag tror de egentligen tar bara någon som de vet så här, kan åka liksom. Men det behöver inte, så de hade väl kanske inte, så här, jag kan väl inte känna mig superutvald för de mer så här, kunde ha egentligen valt vem som kan åka. För det är mer bara att så här, man ska få ta en person och så ska den bli liksom glad.
Jo, men det var ju fortfarande i paketeringen fixade ju du. Ja. Med liksom team och med vart det skulle åka och så vidare. Så.
Ja, men precis.
Och sen det här att utnyttja hela den här processen till att, för jag kan inte också tänka mig att många liksom bara, ja men nu vann jag det här och det var kul liksom. Mm. Nu har jag ett Facebook-album.
Mm.
Men, och sen så bara går man vidare. Men när började du tänka på att du kanske skulle liksom, ja men smida medans hjärnet är varmt så att säga, att utnyttja det här?
Mm. Det var väl, alltså det var ju framförallt så här, prata med Kaylen och hon gav mig inspiration och liksom lite pepp så där när jag var väldigt, för jag var väldigt, jag kommer ihåg, jag var väldigt så här förvirrad och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Börja plugga eller fortsätta åka skidor. Men så sa hon det, hon bara, men du kan ju, hon bara, nu har du ju också kontakter, så här, mejla Salomon. Och det var typ det sista som jag gjorde, det sista företaget jag liksom mejlade. Så efter det där så höll jag väl på lite under sommaren och gjorde en portfolio och visste inte riktigt hur man skulle göra. Så jag gjorde en PowerPoint typ och
det här är jag.
Ja, men skrev lite och sådär. Och ja, men utnyttjade verkligen alla, alltså bilderna jag hade fått. Och och så gjorde jag en så här, portfolio och så tänkte jag, ja, jag började väl skicka runt liksom lite sådär och ja, men kolla lite hur man gör. Det var liksom ingen som säger så här gör du.
Nej.
Så jag bara testade lite och sen så, och då beslöt jag mig också liksom att nej men en säsong till blir det nu när jag har liksom kommit igång här.
När du har snygga nya Salomon-kläder också.
Ja, men precis. Man fick ju en full setup så det var ju väldigt lyxigt.
Mm.
Nej, men och sen så kom jag ihåg att så, men jag hade ju fortfarande inte så här några förväntningar på. Men sen så på att liksom att det skulle gå och så. Men sen så fick jag, sa de ja på Salomon och...
Och då var det så att säga Salomon i...
I Frankrike,
i, man precis, Annecy, va?
Ja,
eller vad det är, deras headquarters där.
Ja,
mm.
Så han ringde upp mig och sa, no, welcome to the Salomon team. Så... Det var ju sjukt kul liksom.
Men vad innebär det?
Alltså för mig så innebär det typ inte, alltså jag har typ inte så mycket krav på mig själv. Eller på, att, från dem, från deras sida. Så jag har ju fått grejer liksom och sen så ska jag göra, alltså det började med ja, men så här Instagram. Så det var ju det. Och sen så satte jag upp ett mål att, alltså jag vill ju filma mer. Mm. Så då skickade jag ja, men jag skickade ja, men förslag på, fast det var förra, det var ju efter. Ja, men jag åkte iväg till Revelstoke och bara gjorde.
Men då åkte du på eget initiativ typ?
Ja, eller? Men precis. Mm. Och eget initiativ och liksom började kontakta ja, men fotografer. För jag tänkte att så gör man.
Mm.
och ja, men jag skickade nog iväg, ja, men också så här förslag till Mike Douglas. Typ att det här skulle jag vilja göra.
Mm.
Nej men gud, vänta, vet du, jag blandar ihop alla mina säsonger nu. Alltså vad galet det här är. Nej, just det, jag vann ju. Alltså jag har gjort 3 säsonger i Sankt Anton. Och sen så min 4:e säsong så gjorde jag den. Och det var då jag vann Dream Trippet. Yeah. Efter det.
Okej.
Så... Mm. Ja men och då skickade jag iväg så här förslag på jag har förslag på de här filmerna. De här idéerna. Mm. Så jag försökte ligga i liksom framkant med det.
Och kanske liksom lite grann visa att var någonstans i världen du kommer befinna dig om de behöver
ja, men,
någon.
Ja men precis. Mm. Jag kommer vara och det var och så här, också jag skrev det till typ Mike om du behöver hjälp och så här. Mm. Kontaktade lite fotografer och det är inte super lätt för jag är ju fortfarande inte så här etablerad liksom skidåkare och sådär. Så många har ju fortfarande planer. Mm. Så jag var mer ute och fotade lite för skoj och sådär. Och det resulterade i... Till exempel så fotade jag i Whitewater. Och då fick jag ju en cover på åka skidor nu i vintras.
Och det blev vad heter det? Utnämnt.
Ja,
till säsongens... Till...
Bästa, man fick rösta. Så jag, och jag var ju såhär, alla på jobb bara, ni måste rösta liksom. Nu kör vi.
Jo, men det är klart, men så är ju alla liksom.
Ja, nej men...
Men det var med en amerikansk fotograf.
Ja, precis. Mm. Som egentligen är Sean Armstrong heter han. Alltså han är bara lite såhär hobbyfotograf.
Ja. Bra giggat. Men är det samma bild som hamnar på liftkortet, eller?
Det är inte samma bild, men det är samma fotograf.
Ja.
Precis, så det hamnade, så det var ju sjukt kul. Liksom, så det resulterade... Liksom mycket som det jag gjorde förra säsongen i... Alltså det var då min 5:e säsong. Det är så här, när jag försökte klura ut så här, hur gör man så när man är sponsrad? Liksom, hur går det till? Det resulterade i bra grejer den här vintern.
Ja.
Och sen så den här... vintern så tänkte jag så här, men jag sätter upp ett mål på att jag verkligen vilja så här, för jag hade ju gett mina tips eller typ så här, det här skulle jag vilja göra med så här Salomon. Produktion, men de fick ju så här avslag på för att de väljer ju inte ut supermånga idéer.
Nej.
Men så tänkte jag bara så här, men jag sätter upp ett mål att jag vill vara med i en produktion till kommande säsong, alltså den som kommer nu 19-20.
Mm.
Men så fick jag förfrågan under vintern som var rätt så spontant ändå. Så det var liksom inte planerat från början att jag Nej. Skulle vara med.
Men det får man kanske ta när man är lite nykomlingen i gänget.
Ja, liksom. Men precis. Mm. Så då frågade de om jag ville vara med nu i vintras. Och det var ju klart jag ville.
För det var någon slags Scandi roadtrip i Alperna.
Ja, så var jag och så ett par från Norge som heter Heidi och Robert. Som gjorde en så här skandinavisk roadtrip och röda tråden är väl lite så här, varför Skandinavien, varför hamnar man typ i Alperna och väl på plats, varför hänger man med varandra? För det blir som man känner sig trygg.
Ja.
Så jag hoppas på att avsnittet blir bra. Det kändes rätt bra. Vi hade en fin åkning, för förutsättningarna innan, typ så här 2 veckor innan var ju dåliga. Jag minns inte riktigt, men det hade väl varit... Hade inte snöat på ett tag.
Nej.
Och sådär. Och sen så började det snöa lite.
De löser väl alltid det på något magiskt sätt. När de...
Ja, men så hoppas det blir bra.
Det avsnittet har du inte sett än?
Nej, det är inte klart än heller.
Okay, okay.
Men vem vet, den kanske visas på Untracked, kanske.
Nudge, nudge, Gabby.
Ja, nej, men hon vi har redan pratat om det
också. Men skulle du säga att allt det här är som en direkt effekt av att du vann Dream Trip?
Att det jag gjort...
Ja,
det
givetvis den här att du fick vara med i ett till avsnitt då, såklart.
Ja.
Men liksom allt det här... åkte till Revelstoke och liksom de här kontakterna med fotograferna och liksom det där. Det blev liksom... Det är en effekt av den här språngbrädan som Dream Trip innebar.
Ja, definitivt. Mm. Också så här bekräftelsen på att här, ja, du är duktig.
Liksom. Det stärkte självförtroendet.
Ja, men precis. Mm. För jag minns innan också när man tävlade. Då tänkte man ju så här, jag vill bli en sponsrad åkare. Så tänkte man ju så fort man kom in på den branschen. Liksom. Eller branschen, vad ska man säga? Ja, men den banan. Det var ju verkligen så man tänkte. Och sen så vann jag Dream Trippen. Och då, det var ju såklart, det blev ju som en liten räkmacka. Men det hade ju inte hänt någonting om jag inte själv hade tagit tag i det. och liksom utnyttjat
såklart
det jag fick liksom.
Ja, men det var ju så det, alltså, det hade kanske bara kunnat blivit ett kul minne och ett Facebook-album liksom.
Ja,
men verkligen. Du utnyttjade det momentum som den gavs då.
Ja, ja men precis. Och sen så ja men så drog jag iväg till Kanada och så ja men det, så här, och det är också så här, man försöker typ ta så här, men fixa content för Salman för att komma liksom in lite så och man ska få lite rum där och men så väl i Kanada så köpte jag en bil och så drog jag iväg på egna äventyr och liksom testade mig fram lite så.
Men du, hela den här grejen med Kyrgyzstan då?
Ja just det, där var jag också. Det var faktiskt några vänner från just Sankt Ante som jag har lärt känna under min tid där. Som de är lite mer såhär mantenerar gäng och jag vill kanske inte, jag har alltid såhär tänkt att jag vill men jag kommer ju aldrig dit än så länge, men i alla fall de hade den här idén om Kyrgyzstan att vi skulle dra iväg under, vad blev det, 25 dagar eller något sånt där på och bestiga 8 toppar som inte har blivit bestigna och inte skidade än. Mitt ute i verkligen nowhere med ett gäng på 9 pers. Och vi drog iväg.
Vilken säsong var det här?
Det var förra säsongen.
Så det var liksom efter Dream Trip också? Då,
ja, såklart. Precis. Så jag gjorde 3 säsonger i Sankt Anton.
Ja.
Och sen så hade jag den här Dream Tripen. Och just den säsongen, som jag har sagt flera gånger, att jag var väldigt förvirrad. Den var också så här, jag hade typ min bas i Stockholm lite så.
Okay.
Och så var jag borta så här, på en roadtrip i Alperna under en månad. Och sen så innan det så hände det här med Dreamtrippen. Och då blev jag lite så här, okej, det kanske blir en full, riktig säsong. Ja, och sen så var det Revelstoke och det där. Och sen så blev det Kyrgyzstan då, förra våren helt enkelt. Och det var ju verkligen en upplevelse att få vara ute i vildmarken, om man ska säga, och verkligen så om någonting går snett så, alltså man måste verkligen tänka över alla sina beslut. Och det var verkligen en resa med så här toppar och dalar. Vi kom inte riktigt in där vi ville ha vårt basecamp, så allt blev ju så otroligt alltså det blev så långa dagar och vi fick gå
lång approach liksom.
Ja, till. Precis. Och jag var väl inte den starkaste i gruppen direkt. Så och jag hade jättemycket problem med höjden, så det var otroligt jobbigt i början. Och där vi ville ha basecamp gick vi in en dag, övernattade, gjorde en topptur och sen liksom, så det blev så, det blev mastigt liksom.
Men är det där någonting, var det där någonting som typ lite grann foto- och filmdokumenterades också, eller var det mest bara liksom för upplevelsen?
Ja, vi hade ju med oss John som är en vän till alla. Och han är ju fotograf. Så han, det blev ju så att han tog lite bilder och så. I början var väl tanken att vi skulle faktiskt göra någon riktig dokumentation av det. Men det blev liksom för det kom väl för snabbt allt så vi hann inte liksom.
Men det
inte
var det primära syftet var liksom bara en kul grej. Liksom.
Ja, men precis.
Allting behöver inte ha en jäkla social mediaplan så att säga.
Ja, och från tanken var det ju så att vi skulle försöka få det här sponsrat och det ska liksom inte kosta någonting. Men alltså, ibland blir det bara så att det kommer för fort. Och ja, det var ändå rätt skönt att inte behöva ha några krav på sig. Och sen så tog ju han jättefina bilder ändå som han har kunnat använda själv. Och så. Så ja, det var verkligen ett minne för livet.
Men är det där någonting du... För det känns ju som nu står du verkligen ytterligare inför liksom, kanske inte inför val utan det är liksom, ja men nästa säsong kommer som sagt bli spännande, än mer spännande antar jag. Och liksom vad är det du vill, vad är det du ser framför dig, vad är det du vill satsa mer på, är det liksom mer av allt, eller liksom ser du ju som lite mer så här expeditionsåkning eller den typen av grejer liksom.
Jag har väl insett att jag är ju mer så här friåkare, alltså en freerider, än en typ hänga i Chamonix liksom. Jag tycker det är ju svinkul, men jag är så här, jag börjar med någonting. Ja, men typ så här, jag har sagt flera gånger att jag ska börja klättra, men liksom, det blir att jag börjar med andra grejer också och sen så kommer jag liksom aldrig dit. Så freeride på något sätt är så mycket enklare att tillta. Mest fokus vill jag absolut lägga på, ja, men friåkning, alltså köra stora linjer och så här droppa. Jag är inte direkt jättegrym på att droppa och liksom bli bättre på det. Att, ja, men vara en friåkare.
Mm.
Det är väl typ det jag känner är, alltså det jag ska satsa på, det är det jag är bra på.
Mm.
Ja,
ifall det är det du tycker är allra roligast, då låter ja, det vettigt liksom.
Ja, men precis. Men sen absolut, att dra iväg på något så här kul mountaineering. Det kan jag göra, men då måste det oftast vara använd typ en guide med eller något så här som kan liksom utbilda mig än så länge. Sen kanske jag byter bana helt, jag vet inte.
Hur långsiktigt tänker du?
Absolut inte långsiktigt alls just nu. Alltså, det är rätt... För just nu så här, jag har inte direkt supermycket planer inför nästa säsong. Och jag tar väl typ en säsong i taget. Och det, jag är ju väl typ lite där i livet också. Så här, när ska jag börja plugga? Ja, du vet, som vi har redan pratat om. Alltså, så. Och sen så får vi ju se vad som händer lite med den här Salomon-grejen. Mm. Jag är ju fortfarande inte ett pro på det sättet liksom, alltså vilket är ju mitt, alltså mitt mål är ju att bli liksom professionell och sen alltså jag, så jag vill liksom fortsätta lite på den banan och försöka få det att kanske släppa lite, eller hur man ska säga.
Men har du liksom någonting, med risk för att låta ganska tråkig nu då, men har du liksom tänker du så här att ja, men om det inte har hänt, om ni inte har liksom lyft till den och den nivån efter nästa säsong, så måste jag börja plugga typ.
Mm.
Kan du liksom ha sådana tankar?
Ja. Nej, men ja, men typ. Fast ändå så här.
Så länge det är kul.
Ja, men också så man kan ju plugga samtidigt också.
Ja, det kan man göra.
Men det är väl typ mer, jag tänker dock lite så här att jag kanske borde börja tänka, alltså typ på att ja, men hitta någon distans. Jag har ju aldrig så här satt mig ner riktigt och så här, okej. Sökt på grejer liksom för att komma på vad jag vill. Så typ efter nästa säsong kanske jag ska komma på, eller liksom kanske försöka komma på något så här företagande eller någonting, för nu har jag haft så mycket upp med mitt vanliga jobb, så det har ju liksom tagit så mycket energi från att kunna, ja, men liksom inse vad jag vill.
Mm.
Och som jag har sagt så här, nu känns det rätt bra.
Mm.
Ja.
Ja, men det är väl en jäkla avvägning det här, och man ska väl inte underskatta att lite grann gå på lusten också.
Ja.
Att jag tror ibland kan man kanske lura sig själv lite, att man tänker att man, jag måste göra si eller så bara för att det är vad som förväntas av mig. Men,
ja, men precis. Och man måste ju inte plugga heller. Nej, alltså det är ju bara någonting man har fått så här inborrat i huvudet efter man gick typ gymnasiet, bara man ska gå gymnasiet, ta studenten, sen ska du plugga och sen ska du börja jobba med det som du har pluggat. Alltså,
ja,
det är ju verkligen,
ja, men du
det.
Kan ju börja plugga när du är 35. Alltså,
ja, men precis.
Så att,
och så här, jag jobbar med ändå med en grej som många är utbildade inom, alltså trädgård, liksom typ trädgårdsmästare eller vad som.
Mm.
Men det funkar rätt bra att lära sig på att testa.
Ja.
Och se.
En annan grej, för jag tycker, för du börjar ju liksom ändå bli på något sätt en profil i världen. Och jag antar att det är många som följer, jag menar så här, i skidvärlden liksom. Så här, och det är väl säkert många som följer dig som inte känner dig, så att säga. Tänker du på sånt liksom, att du är så här typ en förebild liksom? Även liksom hela den biten.
Jag vet ju, jag har ju inte supermånga följare på Instagram, om jag ska vara ärlig. Jag är inte jätte så här bra på Instagram. Men ja, alltså det kanske, ja, alltså det är typ många som, eller alltså, du vet, många inom skidcommunityt som tycker att det är kul att alltså så här, att man kör på liksom och gör sin grej. Det får man verkligen så här höra.
Mm.
Och så. Så det är ju svinkul. Och där måste, alltså jag måste ändå säga så här, vi har pratat lite om Gabby här. Gabby har varit en sjukt stor hjälp till att jag så här vågar gå sin egna väg.
Mm.
Hon har varit så här stor inspiration, för hon har ju verkligen gjort det. Och hon är typ den som är alltid så här, om jag har lite frågor och så där och undrar, det känns som att hon är ju inne i den här världen. Så svarar hon alltid och är så här sjukt peppande. Och så.
Hon är även min resurs om jag har så här, inför en intervju till exempel, om det är någon så här, om jag har några frågor om ja, men visst, någon så här typ person eller någon film eller någon historia eller någon så här, kan vara utrustning eller hur man så här, då skriver jag på, går jag direkt in på Facebook och bara skriver till henne så här, bara, Gabby, vad gör du? Kan du svara på det här?
Och det sjukaste, hon är sjukt snabb på att svara också.
Ja, verkligen. Ja, nej, hon är ju en viktig person i den här communityt. Har du några tankar kring så här manligt och kvinnligt i så här, spara de största frågorna till sist? Ja, men lite grann så här manligt och kvinnligt inom den här så att säga freeride-världen och skidvärlden. För att om man tänker som Salomon har väl kanske inte riktigt varit kända rent historiskt, så det känns som de har nästan bara haft killar i typ alla filmer.
Ja, men verkligen.
Och jag vet inte om det börjar förändras lite nu, men...
Jag tror att det känns ju som att det börjar förändras. Mm. Definitivt.
Men det känns som ett företag som Salomon, känns det som det är lite... Det känns som att de ligger några år bakom. I alla fall i skidvärlden. Mm. Sen så har de ju så här med Emily och Mimmi och Ida i så här schema och trail running och skyrunning och så.
Ja, men
där har de ju, där är det nästan tvärtom då.
Ja, eller? Men precis.
Där är det väldigt mycket tjejer då.
Ja.
Och på skidor är det lite, ligger de lite efter, eller?
Mm, ja, men det håller jag verkligen med om. Och det känns som att det börjar förändras.
Mm.
Och det hoppas jag verkligen.
Mm.
Och det är också så här... Jag tycker det är viktigt också. Typ som jag hoppas verkligen till exempel att filmen som släpps nu som vi har spelat in. Att jag och Heidi liksom får exakt lika mycket tid som Robert. Som kan göra tricks. Och liksom kan göra de grejerna. Men att vi får visa vad vi kan.
Mm.
Och... Ja, så det hoppas jag verkligen. Och alltså... Ja, men man, kvinna, skidvärlden, alltså det ligger ju fortfarande, alltså det behövs ju det behövs förbättras, absolut. Mm.
Även om det har ju hänt otroligt mycket
de
senaste åren, som du har varit inne på med Matilda och med Shades of Winter och sådär. Så det är mycket som har hänt liksom.
Ja, men jag tänkte typ så här, det var lite kul som nu när vi var i år och körde downhill. Det känns som att det är så jäkla, så här, lite grabbigt typ. Det var någon som, vi körde liksom en blå trail. Och då känns det ändå som att om man är nybörjare får man ändå köra på. Och så var det typ... Det känns så... Förlåt, men det känns lite så otroligt grabbigt liksom. Och så var det någon som bara... Akta! Så här, och vi bara... Okej, okay, det känns som att bara för att de är typ killar så kan de bara komma och ta plats typ. Alltså det är lite så här... Det är ju en mans... Det är ju mansdominerade sporter så... Ja, men därför känns det väldigt bra att man så här, när man väl tar plats så känns det känns bra.
Och du får ge igen så här på vintern, får du bara ligga och pressa på dem i backen. Och då!
Ja, men så jäkla onödigt. Jag blev ju skitstressad. Ja. Och så här, jag fick kliva av allting.
Ja.
Och det var ändå så här, vad fan. Ja, men nej, men så... Jag är så dålig på att svara på såna här frågor, men det är ju, alltså som du säger så här, typ största delen av Salomons filmer är ju bara män.
Mm.
Och det är ju skittråkigt. Och jag hoppas verkligen att det förändras.
Mm.
Och jag tror att det kommer att göra det.
Mm. Märker du någon skillnad också mellan typ Sverige, alpländerna och USA då?
Vänta, vad tänker du på?
Nej, men just hur den här skillnaden mellan fördelningen mellan män och kvinnor liksom i exponering, men även i liksom hur man behandlas och hur man agerar liksom.
Ja, men det känns som att det måste jag ändå säga, alltså Nordamerika, där känns det så här, det är ingen skillnad alls, eller man ska säga, utan det känns som att kvinnor och män, det känns, alltså när man är ute och åker så känns det som att man får lika mycket space liksom, eller hur man nu ska förklara. Medans i Alperna känns det som att, jag vet inte varför, men det är typ, jag vet inte, men det känns som att där, det är faktiskt skillnad.
Ja.
Nu kanske folk tycker att jag säger helt fel.
Nej, men vadå, det är väl din upplevelse, det är väl högst individuellt, men det är väl intressant att höra hur du har uppfattat det.
Ja, lite så. Men
Hur Nu har jag redan frågat hur långt framåt du planerar, men tänk så här, vinterplanerna liksom, är de satta nu?
Nej, verkligen inte. Nej. Och jag är lite så här ångest över det också. Mm. Men jag tror jag kommer vara, jag håller på och planerar lite, alltså bara lite. Jag är grymt duktig på att skjuta upp grejer. Men jag skulle vilja göra något eget typ av projekt. Mm. Någonting jag kan typ filma själv och så. Jag måste bara komma på en edge på det. Men jag vill ha någonting som jag kan göra i vinter.
Mm.
ett eget litet projekt.
Ja.
Så jag tror jag kommer vara lite Engelberg. Och sen så kanske jobba lite för X-Travel som jag gjorde förra vintern. Om de vill ha min hjälp. Lite så. Jag vet inte. Nej. Jag har faktiskt inte planerat supermycket.
Men hur efter det här samtalet då? Hur peppad känner du dig på skidåkning?
Jag är sjukt peppad.
Mm.
Jag vet faktiskt. Jag vet dock i december ska jag iväg på en resa.
Mm-hmm.
Men den kanske är lite hemlig än så länge.
Man får följa dig på sociala medier.
Ja, precis. Men det ska bli, jag ändå, jag har, det brukar lösa sig typ, alltså med planerna.
Ja.
Alltså efter sommaren när alla är tillbaka. Då brukar liksom.
Men apropå hemligt och team och sådär, för du har varit iväg. Var du inte iväg någon gång i somras eller våras med någon Salomon-team-grej?
Just
det.
Ja.
En sommar. Var är Slovenien?
Montenegro.
Montenegro, okej.
Okay, okay. Jag är ju liksom bara på vinterprogrammet. Det här var ju så här outdoor, sommar-grej. Mm. Det är ju inte alls min bana. Men det var Heidi då, som jag åkte skidor med i vintra, som frågade om jag skulle dit. Och jag bara, nej, jag ska inte dit. Hon bara, nähä, så här. Jag bara, fast jag vill dit. Så då mejlade jag och frågade. Så här. Mm. Och då var det väl lite fram och tillbaka. Och sen bara, men du får följa med. Och då var det sjukt kul. För då fick jag reda på att, så här, för jag alltid undrar vad det är. För det är så här, de delar upp det, ambassadör eller atlet. Och då fick jag reda på att jag är en atlet. Så, här. Så det kändes.
Vad är skillnaden?
Så här, det, precis, det är ju typ lite oklart. Men ambassadörerna, de har någon. De hade någon så här program de har så här online som de går in och ska de göra vissa grejer. Typ. Medan en atlet är att du har din sport, du tränar liksom, ja men typ du är en skidåkare. Mm. Medan ambassadörerna är så här, du gör lite allt möjligt, du så här outdoor, åker skid. Alltså du, så här,
lite. Men du är med för att du är en grym skidåkare helt enkelt.
Ja. Mm. Nej men. Ja men lite, jag är själv lite oklart. Men ja. För vi bara, både jag och Heidi bara, men ja. Men den resan var ju, det var jättekul för då fick jag egentligen träffa. Jag har inte träffat de
du har mejlat med.
De jag mejlade med, men nu fick jag göra det och det var fantastiskt kul. Och komma närmare märket liksom.
Just det. Ja men gud vad häftigt.
Ja.
Jag spår en lysande framtid.
Ja, jag hoppas så.
Har du någonting du vill tillägga?
Nej men. Att jag hoppas alla har en bra sommar och att alla får en grym vinter.
Ja, det hoppas jag med.
Och att man glömmer inte att ha kul.
Precis.
Ja.
Vi ses i liften.
Vi ses i. Nej, inte liften.
Nej, inte liften.
Vi ses i terrängen.
Vi ses i terrängen. Ja, men hörru du Lovisa, tack så jättemycket.
Ja, tack själv.
Ha det gott. Hej, hej.
Hej.
Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Husky finns även på Facebook och Instagram. Musiken görs av Joel Mull.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.